Ibland tycker jag det är roligt att så här, välja bibeltexter som man i normala fall bara läser förbi och hoppar över. Och se om man kan hitta något spännande i den texten. Det tycker jag är roligt, för att nästan alltid så hittar man de här små guldkornen. Så att vi ska se här vad vi kan hitta. Om ni har en bibel med er, slå upp Apostlagärningarna 20. När oroligheterna hade lagt sig kallade Paulus till sig lärjungarna och förmanade och tröstade dem. Sen tog han farväl och for till Makedonien. Och när han hade farit genom det området och talat många uppmuntrande ord till bröderna kom han till Grekland, där han uppehöll sig i 3 månader. Men då judarna förberedde ett attentat mot honom, just som han skulle avsegla till Syrien, bestämde han sig för att resa tillbaka genom Makedonien. Med honom följde Sopater, Pyrrhus son från Berea, Aristarkus och Secundus från Thessalonika, vidare Gaius från Derbe och Timotheus samt Tychicus och Trofimus från Asien. Dessa reste i förväg och väntade på oss i Troas. Efter det osyrade brödets högtid seglade vi själva från Filippi, och 5 dagar senare träffade vi dem i Troas, där vi stannade i 7 dagar. Känner ni er uppbyggda nu? Liksom, att ni har fått höra Guds ord här nu. Och känner hur starkt det har påverkat era liv? Nej, det är ju, jag ska försöka förklara vad jag menar lite med den här texten. Bakgrunden är att för några veckor sedan så predikade jag kapitlet före Apostlagärningarna 19. Och då, om ni kommer ihåg det, så var det oroligheter. Det var upplopp och de samlade sig i den här jättestora amfiteatern och misshandlade några kristna och höll på. Och där, här kommer vi in nu då, att när de oroligheterna hade lagt sig, då åker Paulus därifrån. Och så står det så här helt plötsligt i texten: judarna förberedde ett attentat mot honom. Om man bara läser det här, läser liksom utan att reflektera över det, då kan man nästan få känslan av att alla judar är emot den kristna tron. Och att de jagade Paulus och försökte döda honom. Nästan lite antisemitiskt, eller hur? Det börjar liksom, nej, men det känns inte alls bra. Läste jag verkligen rätt? Men det står ju så. Aha. Men det jag skulle reflektera kring det lite. För det första, alla de första kristna var också judar. Eller hur? Paulus var jude. Jesus var jude. Alla lärjungar var judar. Och så började så småningom även grekerna bli kristna. Och sen romarna, och så spred det sig över hela världen. Det är så här att under Jesu tid, och Nya testamentets tid, då fanns det liksom inte 2 religioner, judendomen och kristendomen. Det fanns judendomen. Det hette inte så på den tiden, men vi hade fariseerna som predikade sitt sätt att följa Bibeln. Och så hade vi en annan speciell person som började predika ett annat sätt att leva enligt Bibeln. Han heter Jesus. Det var alltså 2 stycken judiska sätt att följa Gud på den här tiden. 2 vägar. Fariseernas, den levde vidare. Ja, det fanns mer om man ska vara petig. Det fanns jättemånga förkunnare som förkunnade olika sätt att följa Gud. Det var esséerna och så vidare. Men 2 stycken av de här judiska grupperna har levt kvar. Fariseernas, det är det vi idag kallar för rabbinsk judendom. Ni vet, dagens ultraortodoxa till exempel. Det har levt vidare i den judendom, det som vi kallar för judendom idag. Den andra vägen, den som Jesus förespråkade, den har också levt vidare. Och idag kallar vi den för kristendomen. Men på den här tiden så fanns det inte 2 separata religioner, utan det var olika vägar att följa Gud. Och den messianska vägen, Jesus alltså, öppnade upp även för hedningar, greker, romare, norrlänningar. Alla fick vara med på den vägen. Och det är det vi idag kallar för den kristna tron. Så det var inte så att alla judar var emot Paulus, utan det var den gruppen som gick sin egen väg. Och de var motståndare till den messianska vägen, det som Jesus hade förkunnat och som Paulus nu fortsatte förkunna. Han ville stoppa det. Det var ju det som Paulus också försökte göra. Han försökte stoppa den vägen som vi läser i några kapitel tidigare. Och det här kapitlet är väldigt spännande, för att här ser vi de här hur de börjar dela sig liksom. De här två vägarna verkligen, hur de börjar fira gudstjänst på olika sätt nästan, kan man se i den här texten. Och det var också så här lite kuriosa. Jag tycker det är roligt med kuriosa. Det är så att på grund av att judarna hade hjälpt Julius Caesar långt innan Jesus i något krig liksom. De hade undsatt honom så att han klarade sig innan han blev kejsare. Då fick judarna ett undantag från, alltså alla ockuperade folk skulle tillbe kejsaren. Judarna hade ett undantag från det. De behövde inte göra det eftersom de hade räddat Julius Caesar. Och de kristna hade också det här undantaget så länge som de betraktades av romarna som judar. Och det gjorde de från början. Romarna såg inte skillnad på om man var rabbinsk jude eller messiansk jude. Det spelade liksom ingen roll för dem. Judar som judar, tänkte de. Men när de här två började dela på sig, det är då vi kommer fram till det här som ni har hört talas om med martyrerna. Det var då som romarna såg att ni är inte judar längre. Då måste ni tillbe kejsaren. Och då vägrade många kristna göra det. Och då kastades de till lejonen på Colosseum. Lite kuriosa, men intressant också att vi är faktiskt en fortsättning av den judiska tron på ett sätt. Sen kommer vi till nästa grej som jag tycker är intressant. Jag tror inte ni märkte det, men jag tror att ni hade somnat under när jag läste där om alla de här namnen. Ni märkte inte så att jag läste de namnen ens. Men den som gjorde det kanske de märkte att jag läste Aristarkus och Secundus från Thessalonika. Och vad är det för speciellt med det? Det är så här grejer man bara läser förbi, eller hur? Vet ni vad Aristarkus betyder? Det betyder den bästa härskaren. Och vi har fått vårt ord aristokrati från det. Alltså adel. Det namnet hade man om man var en adelsperson. Vet ni vad namnet Secundus betyder? Det borde ni kunna lista ut. Det betyder den andre. Vet ni vilka som brukade ha sådana namn? Romerska slavar faktiskt. De namngav ibland sina slavar så här. Den första, han var liksom den första slaven som de hade. Eller den mest förnämsta slaven. Sen nästa slav fick heta Secundus. Den tredje slaven fick heta Tertius, den tredje. Och den fjärde fick heta Quartus, den fjärde. Det finns flera av de här namnen finns alltså i Bibeln. Då. Och här har vi Secundus. Vi har alltså en person som heter ett adelsnamn och en som har ett slavnamn. De reste tillsammans från Thessalonika. Har ni märkt det? Vad är det som är så speciellt med det? Det speciella med det är att det var fullständigt otänkbart för en romare eller en grek eller vem som helst på den här tiden. Att herren och slaven reste likbördigt tillsammans i en gemenskap. Och det är nästan, får man nog säga, en av de starkaste sakerna med den kristna tron. Att när vi blir kristna, när vi är i Kristus, då finns det inte längre de här olikheterna mellan oss på det sättet. Vi har inte en person som står över alla andra. Vi har inte en slav som måste böja sig under adeln eller något sånt. När vi är kristna, då är vi jämlika i Jesus. Ni känner säkert till mitt favoritbibelord som jag har lagt upp här på engelska. Här är inte jud eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och nu reser de här två personerna tillsammans. Det är starkt tycker jag, när man tänker på det. Jag ska gå vidare i predikan. Och idag blir den inte så lång, den här predikan. Ni kommer strax förstå varför. Se mina farhågor besannas. Vi läser från vers 7. Den första dagen i veckan var vi samlade till brödsbrytelse. Paulus samtalade med de församlade, och eftersom han skulle resa nästa dag fortsatte han att tala ända till midnatt. Det fanns ganska många lampor i det rum på översta våningen där vi var samlade. I fönstret satt en ung man som hette Eutychus. Han föll i djup sömn när Paulus talade så länge, och i sömnen föll han ner från tredje våningen, och när man lyfte upp honom var han död. Paulus gick då ner, böjdes över honom och tog honom i sina armar och sa: "Var inte oroliga, han lever." Därefter gick Paulus upp igen och bröt brödet och åt. Sedan han hade talat länge, ända till gryningen, gick han därifrån. Och de förde fram den unge mannen. Han levde, och de blev mycket uppmuntrade. Jag hoppas inte det ska upprepas här idag. Jag kommer till det strax. Först vill jag bara nämna en till sån här sak som man kanske bara läste förbi. Låt ni märke till det jag sa, att jag läste att det står så här i vers 7. Den första dagen i veckan var vi samlade till brödsbrytelse. För er som är intresserade av sånt här, det här har verkligen varit en sån konflikt mellan kristna. Vad menas med den första dagen i veckan? Normalt sett är det ju, ända till 1972, så är det söndagen som är första dagen i veckan. Och då tänker alla kristna att de samlades på söndagen och firade gudstjänster, nattvard, brödsbrytelse. Men det här var ju judar, och de firade ju sabbat på lördagen. Varför har de samlats på söndagen plötsligt? Det är ändå lite konstigt här. Där jag pratar om att de två vägarna delades liksom. Vi har inte riktigt kommit dit än. Vi har inte riktigt blivit så här att de kristna firar gudstjänst på söndag och judarna på lördag. Vi har inte kommit dit än riktigt. Det kan vi prata om mer tydligt 100 år efter det här. Så det här har kristna också bråkat om. Och vi har olika grupper som väljer att istället fira gudstjänst på lördagar. Till exempel sjundedagsadventister och så vidare. Men och för att krångla till det lite extra då. Judarnas dag, vet ni när den började? Den nya dagen. Alltså romarnas och grekernas tid började klockan 00 på natten. Precis som vi gör. Den nya dagen börjar ju 12 på natten, eller hur? För oss. Det blir ju måndag i natt klockan 00:00. Men för judarna, då började den nya dagen klockan 6 på kvällen. Förstår ni vad jag menar? Ni som har varit i Jerusalem, ni vet att man tittar upp mot himlen. Och så när det är tre stjärnor, man kan urskilja tre olika stjärnor på natthimlen. Då har kvällen inträtt och den nya dagen har börjat. Så då kan man börja fira sabbat. Så de resonerar. Och här har vi alltså en möjlighet att de kristna samlades på sabbatskvällen efter klockan 6. Då har alltså den nya dagen börjat och då är det söndag. Och man kan ju tycka att varför ska man bråka om det? Och jag håller med, varför ska man bråka om det? Men det gör somliga liksom, om man ska fira gudstjänst på lördagen eller söndagen. För mig är det så här. Det finns, alltså alla dagar är Herrens dagar. Om du vill fira gudstjänst på måndag, tisdag, onsdag, gör det. För att alla dagar tillhör Gud. Vi firar gudstjänst på söndagar. Vill du fira på en lördag, så gör det. Det finns ingenting i Nya Testamentet som bestämmer exakt hur man ska göra, vilken dag och så vidare och så vidare. Det är ingenting att bråka om. Men det gör folk, det tycker jag är märkligt. Sen då att han, Paulus, predikade så länge. Vad får man för, vad kan vi lära oss av det? När Paulus ville samla dem första dagen i veckan, och det var brödsbrytelse, det var som nattvard, det var ja, en gudstjänst. Varför predikar han så länge? Guds ord var i centrum på något sätt för de här kristna.
Guds ord var verkligen viktigt för dem. Det kunde ha stått att de gjorde något annat hela kvällen. Liksom. Det kunde ha stått att de sjöng lovsång hela kvällen. Det är absolut inget fel på att sjunga lovsång, det är inte så jag menar. Men det står att de ville lära sig Guds ord. Det har en väldigt, väldigt central plats i den kristna gudstjänsten. Att vi behöver lyssna på vad Gud vill säga till oss. Därför tog de så lång tid för det. Han hade mycket att förmedla, Paulus. Det är inte bara en programpunkt som man betar av, utan när det funkar som det ska, då kan Guds ord påverka våra liv på ett sätt som inget annat kan göra nästan. När man förstår Bibelns budskap, vad Gud vill ha sagt genom sin Bibel till oss människor. Inte vad predikanten vill ha sagt, utan vad Gud vill säga genom sitt ord. Det är att när man börjar förstå att Gud har ett budskap till mig, han vill att jag ska leva på ett visst sätt och så vidare, då kan man växa i sin tro på ett helt unikt sätt. När man börjar läsa Bibeln som att det är Guds ord till mig. Det är också intressant att se att de kristna redan så här tidigt i historien har börjat fira gudstjänst på söndagar. De har brödsbrytelse, nattvard. De predikar Guds ord. Vi kan läsa av andra texter att de sjöng lovsång, de bad och de samlade in en kollekt. Det låter ganska likt det vi gör idag, va? Eller hur? Redan så här tidigt i historien hade gudstjänstformen redan formats. Liksom. Vi kan se liksom att det här vi gör är bibliskt. Det här är bibliskt att samlas på det här sättet. Och en till sak som är ganska frekvent återkommande genom historien, det är att en person, han somnar när predikanten talar för länge. Jag vet inte vad vi ska lära oss av det, men vi får se. Vet ni vad hans namn Eutychus betyder? Nej, den är svår. Och det är det jag tycker är så intressant. Nästan alla sådana namn man hittar i Bibeln har någon slags mening, en betydelse. Hans namn betyder lyckosam. Och det får jag ändå påstå att han var. Men i alla fall, han trillar ner från tredje våningen, ganska högt, väldigt högt, och faller så illa att han faktiskt dör. Och han som skrev det här apostlagärningarna, det är Lukas. Han var läkare till yrket. Så jag kan mycket väl tänka mig att han gick och det var han som konstaterade att unge mannen har dött. Men Paulus tar det lite med lugn och ro. Det är inte så farligt. Han dog, ja, men det är inte hela världen. Så han går ut och gör så att han blir helad. Och jag vill nämna någonting om det här med att man kan bli sömnig av predikan. Nu är det tidigt på dagen så jag förstår att folk blir det nu liksom, och det är ingen fara. Jag tar inte illa upp. Men det är... Jag tänker att ofta när man kommer till en gudstjänst, alltså den, ska man kalla det, den hunger man har förstärks, så kan man säga. Men om man inte kommer med en hunger efter mer av Gud till en gudstjänst, då finns det risk att det förstärks istället. Alltså om man redan i förväg är ointresserad, man är inte här egentligen för att gå på gudstjänst utan kanske få träffa folk efteråt. Har man den inställningen finns det stor risk att det förstärks under gudstjänsten. Att man tycker det är lite tråkigt och ointressant. Men om man istället har inställningen att jag vill fånga de här guldkornen ur predikan. Jag vill verkligen lära mig idag vad Gud vill säga till mig. Då tror jag att det förstärks på något sätt. Därför är min uppmaning att komma med en inställning att Gud talar genom sitt ord. Och jag kan få möta honom i lovsången. Jag predikar ju normalt sett bara 20-40 minuter. Så det är inte så långt om man jämför då med Paulus som predikar hela natten ända till gryningen. Så att här förhoppningsvis kommer ingen somna när jag predikar. Men det är ändå bra att ha den inställningen, tänker jag. Sen nu, till sist. Avslutningsvis vill jag bara säga att det finns också en underliggande symbolisk betydelse i att han somnade, tror jag. Därför att både Jesus och Paulus varnar gång på gång oss kristna att vi måste hålla oss vakna. Jag tror det finns en sån underliggande betydelse i den här händelsen. Det är viktigt för oss kristna att hålla oss vakna. Och vad menar Jesus och Paulus med det? Jo, tänk dig en situation där du är på jobbet. Du sköter dina uppgifter. Men så säger chefen att han ska resa bort en vecka. Och du blir jätteglad, för nu kan jag passa på att göra som jag vill. Jag kan, man kan gå hem lite tidigare, man kan ta längre lunchrast, inte så noga med det och det och det, vad du nu har på jobbet. Man liksom slappnar av och bryr sig inte så mycket om att chefen är i huset och kan titta på en, liksom, utan man lever sitt eget liv. Och den bilden använder Jesus för att förklara att se till så att ni inte blir överraskade när chefen kommer tillbaka. Att han ser, finner er, att ni kanske till och med har gått och lagt er och sover. Det vore väldigt pinsamt för både dig och för chefen. Det gäller för oss kristna att vi är vakna. Att vi gör det som är vår uppgift. Så att inte vår chef kommer tillbaka och finner att vi har slutat bry oss om missionsbefallningen. Vi går inte längre på våra gudstjänster. Vi bryr oss inte så mycket om att vittna om Jesus för våra bekanta. Vi läser aldrig Bibeln längre. Det var länge sedan jag bad själv ensam. Ni förstår vad jag menar. Tänk om Jesus skulle komma tillbaka och finna den situationen. Det vill vi inte. Och därför så säger Jesus och Paulus gång på gång: håll er vakna. Gör er en uppgift. Sköt ert jobb, det som ni uppdrag ni har fått. Se till så att ni håller er vakna. Det är det som hände ju på 1800-talet, lite kuriosa här igen då, att många kristna sov, men de började vakna. Ni vet att Svenska kyrkan har ju mängder med medlemmar som aldrig går till kyrkan. På 1800-talet vet vi att många av dem började vakna, och det blev vad man kallar en väckelse. Det är ju där ordet kommer ifrån. Att mängder av folk vaknade, tog Jesus på allvar. Och det blev väldigt många som påverkades av det. Det hoppas vi kunna se igen. En väckelse startar alltid i kyrkan först och främst. Att de kristna vaknar, tar sitt uppdrag på allvar.